Så denna söndag ska vi återgå till första Korintherbrevet. Vi ska avsluta kapitel 8 i första Korintherbrevet. Vi kan till vers 6 senast. Vi höll på med första Korintherbrevet. Nu ska vi gå igenom resten av kapitel 8, vers 7-13. Som ni har era biblar med er, slå upp till första Korintherbrevet kapitel 8. Så ska vi läsa hela kapitlet tillsammans och sen tar vi en titt på vers 7-13. Men från vers 1 läser vi. När det gäller kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap. Men kunskapen gör oss uppblåsta medan kärleken bygger upp. Om någon tycker sig ha kunskap om något så har han ännu inte den kunskap han borde ha. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. När det nu gäller frågan om man får äta kött som är offrat åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det bara finns en gud. För även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen och på jorden, och det finns många gudar och många herrar, så har vi bara en gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några är fortfarande så vana vid avgudarna att de äter köttet just som avgudaoffer, och då blir deras svaga samvete fläckat. Men det är inte maten som för oss närmare Gud. Äter vi inte så förlorar vi inget, och äter vi så vinner vi inget. Men se till att den frihet ni fått inte blir till fall för det svaga. För om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppmuntrad till att äta av köttet från avgudaoffren. Genom din kunskap går då den svage förlorad, din broder som Kristus har dött för. När ni på så sätt syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Alltså, om maten blir till fall för min broder, tänker jag aldrig mer äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. Amen. Så vi har gått igenom kapitel 8 under ett par gånger. Ett kapitel som inleder Paulus hantering av ämnet den kristnes frihet, den kristna friheten. Vad det innebär, vad det inte innebär, vad det är för ansvar med det. Och vi har kommit igenom vers 1-6 som har talat, där Paulus har inlett det här ämnet med att tala om en specifik fråga, nämligen kött från avgudaoffer. Vers 1, när det gäller kött från avgudaoffer. Och sen vers 4, när det nu gäller frågan om man får äta kött från avgudar. Vad är det han talar om? Vad är det för specifik händelse som det syftar till att äta kött? Det var en hednisk offerrit som det fanns mycket av i Korint på den här tiden. Folk gick upp till templen, det fanns många hedniska avgudatempel. Folk gick upp dit och de offrade ett djur och åt dess kött tillsammans. Det var en form av social fest. Man kunde få komma dit från många olika ställen, hela familjer, släkter, vänner, grannar. Alla kom samman för att fira tillsammans. Det var en social gathering som vi skulle kunna kalla det. Lite av en ljudbackamarknad. Alla kom dit och man var där. Det var en social fest. Nu ska vi äta kött tillsammans. Det var någonting som alla korinter hade varit med om. Det var inte någonting som bara vissa höll på med, vissa präster eller någonting sånt. Utan var och en i Korint gick upp till templen. De åt av köttet och deltog i dessa offerriter. Och så också dessa nu kristna i Korint. Denna kristna församling. Det som har blivit frälsta från all detta avguderi. Det har levt, det har upplevt detta. De har deltagit i dessa offerriter, ätit av köttet. De vet vad det handlar om. Det är något som fortfarande är mycket, mycket närvarande i samhället där. Så de känner till detta. Det är något väldigt aktuellt. Och nu har det blivit ett problem. Nu är det ett problem i församlingen. Precis som mycket annat blir till ett problem i Korint, verkar detta ha blivit ett problem. Och vad är problemet? Jo, att vissa av korintierna, vissa av de kristna korintierna har gått in till templet och ätit av köttet. Varför har de gjort det? Jo, för att de har hävdat att det finns bara en gud. Det finns inga avgudar. Allt kött som är offrat till avgudar är bara vanligt kött. Det är inte nedsmutsat, det är inte på något sätt oätbart. Även om det är offrat till den ena eller den andra avguden, så är det fortfarande bara kött. Man kan äta av det, man blir inte nedsmutsat på något sätt. Och visst, Paulus håller med, det är sant, det är så, det finns bara en gud, det finns inga andra gudar. Vers 4, så när det gäller frågan om man får äta kött som är offrat åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen. Det finns ingen avgud, det finns bara en gud. Så ja, han håller med. Alla dessa tempel, alla dessa avgudar, det är bara falska gudar. De har ingen riktig existens. De finns bara i det människors sinnen, det förblindade människors sinnen som tillber dem. De har ingen existens. De kan inte gå, de kan inte se, de kan inte höra, de kan inte känna. Det är inga riktiga gudar. De har ingen existens. Och Paulus visar detta med en av de mest grundläggande sanningarna i hela Bibeln, en av de viktigaste lärorna i kristendomen, att utlägger han där i vers 6, så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är, till vilken vi själva är, och en Herre Jesus, genom vilken allting är, och genom vilken vi själva är. Men det vill han visa, att Gud är en personlig Gud. Han har namn. Han är inte bara en Gud någonstans långt borta, utan en Gud som vi kan kalla Fader. Fader är ett intimt namn. Alla vi som har en far, eller alla har väl en far, men alla som har en far ännu i livet vet att det är någon som är nära. Eller vi som har haft en far, men inte längre har det, kommer ihåg vår far med ömhet, med kärlek, vet att det var en av de mest intima människor som fanns i våra liv. Vi kan kalla Gud Fader för att han är nära och han är personlig. Han är inte långt borta och opersonlig. Och det andra han visar här är att Gud står utanför och över skapelsen. Han är inte lik alla dessa avgudar som hade former av människor och djur och allt möjligt. Utan han står utanför skapelsen. Han står över skapelsen. Allting är till för honom. Ingenting som existerar är oberoende av honom. Allting existerar till hans ära. Hans ära. Men. Efter att Paulus har sagt det. Efter att han har kommit igenom detta och intygat och betygat att det verkligen är så, det finns bara en Gud, så finns det fortfarande ett problem i församlingen, ett stort problem. Och det måste Paulus nu ta upp, han måste konfrontera det för att korrigera det som är fel i församlingen. Och vad är problemet? Jo, att det finns vissa, det som jag redan nämnde, vissa starka korinter, starka i sina samveten, som igen gått in till templet och deltagit i offermåltiden och ätit av köttet, och några svaga i sina samveten som har sett detta, och det har blivit till fall för dem. Och det är det vi ska tala om idag, vers 7-13, detta konkreta problem. Så låt oss börja med vers 7. Jag läser den igen. Vers 7. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några är fortfarande så vana vid avgudarna att de äter köttet just som avgudaoffer, och då blir deras svaga samvete fläckat. Så klart och tydligt här i texten är att alla inte har denna kunskap. Det står uttryckligen att den kunskapen finns inte hos alla. Vad betyder det? Betyder det att de är bara helt enkelt ovetandes? De har inte De har inte fått undervisning om att det bara finns en Gud. Det handlar om att de är okunniga. Vissa kanske, men mer sannolikt är det som Paulus menar, att de har inte en praktisk erfarenhet och en praktisk kunskap att leva med det att det bara finns en Gud. För vi vet av Paulus egen undervisning, vad var det första han undervisade då han kom till Grekland? Vi läste det då vi inledde det här brevet, Apostlagärningarna 17. Vad undervisar Paulus? Det första han undervisar om då han kom till Aten. Då han var på Areopagen och han talade till atenarna, vilket var en stad inte långt från Korint. Då sa han så här i Apostlagärningarna 17, 22. Eller vi kan ta från vers 24. Där det står så här: Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är herre över himmel och jord och bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och sen i vers 29 säger han: Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten. En bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med det. Med okunnighetens tid. Men nu befaller han alla människor överallt att omvända sig. Detta var Paulus preliminär, allra första predikan. Hans evangelisering av hedningarna i Grekland. Så mycket troligt visste korintierna både det starka och det svaga om detta. Det var en grundläggande sanning som de byggde sin omvändelse på. Så igen, det som Paulus nu talar om här, om vi går tillbaka till 1 Kor 8, är inte huvudkunskap, teoretisk kunskap, någonting som de inte kände till, utan praktisk kunskap. Praktisk kunskap som att vandra tillsammans med Jesus i ett liv där bara han är herre och där bara fadern är Gud. Där det inte finns gudar i alla möjliga tempel. Där det inte finns gudar i allt man äter och allt man dricker och allt man gör. Och allting kan påverka den ena eller den andra guden, utan att de bara har en gud. De har inte haft den erfarenheten. Kanske vissa av dem är nyomvända. Har nyligen kommit till tro, hört evangeliet. Men de har inte länge vandrat i evangeliets ljus. Det är den kunskapen. Det saknar. Vi vet alla att det är skillnad på teoretisk och praktisk kunskap. Man kan ha teoretisk kunskap om allt möjligt. Och jag lärde mig i skolan, precis som ni alla andra som har gått i skola, teoretisk kunskap. Men sen kommer man ut i arbetslivet så kan man ingenting. För att man vet inte hur man gör i praktiken. Samma sak här. De vet inte hur man ska leva i praktiken. Med kunskapen att Gud är en. Det bara finns en Gud. Och så blir deras samveten fläckade. Vad betyder det? Vad betyder det att få sitt samvete fläckat? Det är att det går emot vad samvetet säger. Att deras inre moraliska kompass säger att någonting är helt fel. Och i det här fallet att äta av köttet. Offrat till en avgud. Det är deras inre moraliska kompass. Det är en riktig gud. Varför tillber du den riktiga guden? Varför går du in i templet och äter av köttet? Det är ju en riktig gud. De har inte vandrat så länge. Att de vet praktiskt att det inte finns någon annan gud än. Deras samvete blir fläckat. Och det är farligt. Det är mycket farligt. Att gå emot sitt samvete. Det skadar människan. Det skadar ens relation till Kristus. För Gud har gett oss ett samvete för att kunna skilja mellan gott och ont. Alla människor har det. Kristna och icke-kristna har samvetet. Det är ett medel från Gud till alla människor att kunna veta vad Guds lag säger. Tar du in i den mest avlägsna djungel där människor aldrig hört ett ord om evangeliet om Gud, så vet de fortfarande vissa saker. vad som är rätt och vad som är fel. Att mörda är fel. Att stjäla är fel. Och de vet det inte bara för att de har subjektivt kommit fram till det, utan för att de har ett samvete. Gud har satt ner sin lag i den, skrivit det på den. De har aldrig hört Guds ord, men ändå har de det i sig. De har ett samvete. De har Guds lag i sig. Och att då gå emot sitt samvete är som att gå emot Guds ord själv. Det är att uppmuntra till att göra det som upplevs som fel. Att gå emot vad Gud har sagt. Och samvetet är förstås inte ofelbart. Samvetet kan vara fel. Men Guds ord är aldrig felbart. Och Gud har gett oss ett sådant med det. I sin vishet och sin försyn gett åt alla människor samvetet som medel att skilja mellan rätt och fel. Han har skapat dem så. Och han kräver att det följer hans lag, vilket vi såg Paulus tala om i apostlagärningar. Han kräver nu alla människor överallt, inte bara de som hör evangeliet, utan överallt, hela jorden ska omvända sig och följa Gud. Så att nu gå emot ett sådant medel, samvetet, är som att gå emot Guds ord själv. Och det är det som har skett i Korint. De starka korintierna med sitt exempel har fått det svagare att gå emot sitt samvete. Så vers 8. Men det är inte maten som för oss närmare Gud. Äter vi inte så förlorar vi inget. Och äter vi så vinner vi inget. Och det här påminner det här om någonting annat som vi känner igen från Jesu undervisning, evangelierna. Antagligen gör det. Matteus 15 talar Jesus om att det är inte det som går in i munnen som gör människan oren, utan det som kommer ut ur munnen som gör henne oren. Det är inte det vi äter som gör oss orena. Och då vet vi att judarna hade många, många lagar och seder för att äta rätt, för att ha. De hade rena djur och orena djur. Vi kan läsa om det i Gamla testamentet. Det fanns mycket bestämmelser. Men det är inte det som vi äter, maten, som gör oss orena. Det är inte det som heller för oss närmare Gud. Så vad vi än äter, så vinner vi inget och vi förlorar inget. Det är irrelevant. Det är irrelevant. Det för oss inte närmare Gud och det för oss inte längre ifrån honom. Vi vinner ingenting på det, vi förlorar ingenting på det. Vad vi äter och vad vi inte äter. Och det här, vi har ett begrepp här nu som maten. Vi har talat om kött från avgud, men mitt i allt byter Paulus ett mer allmännare begrepp. Han säger, maten har ingen betydelse. Varför gör han det? Varför byter han mitt i allt omfång? Så att det går från en specifik liten fråga, kött offrat till avgudoffer, till att nu omfatta all form av mat. Jo, för att Paulus vill visa en allmännare princip som han har visat om och om igen. Vi såg den i förra kapitlet, kapitel 7. Han talar om äktenskap och skilsmässa och singelskap. I vers 20 så skrev han, ända från vers 17, skrev han om de som är gifta. Det spelar ingen roll om man är gift eller är ogift. Och sen så kommer han in på det här med omskuren och oomskuren. Det spelar ingen roll om du är omskuren eller oomskuren. Vers 18. Blev någon kallad som oomskuren, ska han inte ändra på det. Har någon blivit kallad som oomskuren, ska han inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Det yttre har ingen betydelse. Du kan vara gift. Du kan vara änka. Du kan vara singel. Du kan vara omskuren. Du kan vara oomskuren. Du kan äta kött. Eller du kan äta. Du behöver inte äta kött. Allt det är irrelevant för din ställning inför Gud. Det är det yttre. Det spelar ingen roll. Det för dig inte närmare Gud. Och det för dig inte längre ifrån honom heller. Det är en allmän princip. Så vi har alltså frihet att äta vad vi vill. Kött, grönsaker, bröd, gluten, glutenfritt, vad som helst. Frihet att äta vad vi vill. Det viktiga är inte vad vi äter, utan att vi håller Guds bud. Att vi inte använder vår frihet så att det blir till fall för en broder eller en syster i Kristus. Och det är det som Paulus måste nu påminna dessa starka korintier om. Vers 9. Men se till att den frihet ni fått inte blir till fall för det svaga. Har denna frihet. Ni har frihet att äta kött. Ni har frihet att göra si och så. Men låt det inte bli till fall för det svaga. Det är en varning. En tydlig varning. Det är inte bara en uppmaning. En liten sån där i förbifarten nämna någonting. Utan det är en varning. En skarp varning. Gult kort. Starka korintier. Låt inte din frihet bli till fall för din bror eller din syster. Använd den inte så. Frästa inte din bror. Frästa inte din syster. Det man kan se här då efter, så att vissa har fått kunskap. Vissa vet och har vandrat länge kunskapen att Gud är en. Det finns ingen annan Gud. De vet att köttet som offras i templen, det är bara kött. Helt korrekt. Det är ingenting skadligt med det köttet. Och så har det gått in. Det kanske som en del av den här sociala festen. Familjen har bjudit in den och tänker, okej, en gång då. Jag går tillsammans med er och äter av köttet. För vad gör det mig för skada? Vad gör det mig för skada? Det är ju bara vanligt kött. Och så har det gått in och så har det ätit av köttet. Och haft en trevlig stund tillsammans med sin familj och sina vänner. Och så har deras svagare bröder sitta där i templet. Kanske var det han som förde dem till tro. De ser sin förebild i tron. Han som predikade evangeliet så att de fick höra det för första gången någonsin. Och så går de förbi templet som de just har blivit frälsta från. Och så ser de sin broder som förebild sitta där och äta köttet. Och vad gör det för skada på deras svaga samvete som inte har vandrat så länge med Gud? Som inte känner till praktiskt att det bara finns en Gud. Då har målet med den kunskapen att det bara finns en Gud blivit till skada. De har använt sin frihet på ett dåraktigt sätt. Låt inte svaga bli frestade att göra det som de blir frälsta från. De starka har använt kunskapen fel. De har inte använt den för att föra till kärlek. För kärlekens skull. Som vi såg i början av kapitlet. Kunskapen är uppbyggda men kärlek. Uppblåsta men kärleken bygger upp. Kunskap. Målet med all kunskap är kärlek. Kärleken till nästa. För att bygga upp den. Paulus är själv ett exempel på det. Paulus är ju fri. Vi ska tala om det i nästa kapitel. Paulus är fullständigt fri. Han har inte några kedjor mer som håller honom fast i judendom eller någonting sådant. Men ändå, fast Paulus är fri, fast han är oberoende av alla, som han skriver i vers 19 på nästa kapitel. Fri och oberoende av alla, så har jag gjort mig till allas tjänare. På vilket sätt har han gjort sig till allas tjänare? För judarna har han blivit som jude. För att vinna judar. För dem som är under lagen har han blivit som det som är under lagen. Fast han själv inte är under lagen. För att vinna dem som är under lagen. För dem som är utan lag har han blivit som en som är utan lag. För att vinna dem utan lag. För alla gör han dessa saker. Allt gör han för evangeliet. Vers 23. Allt gör han för evangeliet. För att även själv få en del av det. Yes. Paulus lägger frivilligt ner sin frihet att inte längre behöva vara jude och vara som en jude för judarna. Paulus behöver inte längre delta i alla tempelceremonier. Vi vet av Gamla testamentet hur många ceremonier, hur många festdagar de hade, hur många regler de hade. Prisa Gud att vi inte längre är under Gamla testamentets tid och med dess regler och lagar. Men Paulus har frivilligt gått med på att delta i alla dessa ting för att vinna några få judar. Och som belöning för det så blev han nästan dödad av judarna. Och han har frivilligt gått med på att vara som en som är utan lag för dem som är utan lag. Alltså han är som en hedning. Han lever som en hedning bland hedningarna för att inte stöta sig med dem. Han lever som att han aldrig skulle ha haft lagen, aldrig fått ha Guds lag med sina ceremonier och allt det som hör till det. För att inte stöta sig med hedningarna. Allt gör han. Han lägger ner alla sina friheter och all sitt oberoende för att vinna några själar. Det är målet med kunskapen. Kunskapen om Gud. Kunskapen om att han är en. Kunskapen om frälsningen och evangelien. Om friheten i Kristus. Kärleken till nästan. Och kärleken till Gud. Det är målet med kärleken. Med kunskapen, förlåt. Så vers 10. För om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppmuntrad att äta av köttet från avgudaoffren? Här ser vi då problemet konkretiserat, tydligt och klart utskrivet. Paulus ryggar inte tillbaks för att nämna vad som är det konkreta problemet. Här är problemet. Ni har informerat mig om det här och jag har identifierat det och nu tänker jag göra någonting åt det. Han går rakt på sak. Han låter inte den komma undan. Problemet är, som jag nämnde, att de starka korinterna, de som är starka i sina samveten alltså, har legat till bords i avgudatemplen och ätit av köttet från avgudaoffren. Alltså deltagit i en kultisk ceremoni. Och det är ett problem. Det är ett problem för det som är starka. Det som vet att Gud är en. Och att det inte finns några avgudar. Jag nämnde det redan. Varför är det ett problem? Jo, för att vi är förebilder för sina svagare syskon i tron. Det som vet att Gud är en. Det som har undervisat sina syskon. Det som kanske har fört dem till evangeliet och gett dem evangeliets ljus första gången. Beter sig dåraktigt. Beter sig på ett sätt som inte bygger upp. De har hävdat sin rätt. Ja, men det är min rätt att få äta kött eftersom jag vet att det bara är vanligt kött. Istället borde de ha förstått att deras exempel, deras förebild kan leda till skada. Har lett till skada bland sina yngre, sina svagare syskon i tron. De har sittit med äta av köttet som offrats åt en avgud. De har inte förstått, de har inte ännu riktigt insett hur det faktiskt ligger till. Att Gud är en, det finns ingen annan Gud. De uppfattar det fortfarande som ett avguderi. Det blir skadade i sina samveten. Det är svagare. De kan inte stå emot. De ser det. Och det som Paulus använder här. De blir uppmuntrade att äta det. Deras exempel, det starkare exempel, blir som en uppmuntran för dem. Just har de äntligen kommit bort från avgudarna. Kommit bort från allt avguderi. Och nu ser de exakt det som de håller på med hos en starkare broder. Så blir de uppmuntrade att göra samma sak. Att gå emot sitt samvete. Och synda. Synda. Det här är varför det är ett så stort ansvar att vara en förebild och att vara en ledare i en kristen församling. Att vara en förebild. Vad gör du med din frihet? Vad gör du med all din kunskap om att Gud är ren? Vad gör du med din kunskap om att vi är fria i Kristus? Hur påverkar det dem som ser dig med det du gör, det du äter, dricker? Hur du handlar, det är ett ansvar hur du använder din kristna frihet. Ett stort ansvar. Ett stort ansvar. Vers 11. Genom din kunskap går då den svage förlorad, din broder som Kristus har dött för. Här har vi nu varningen väldigt, väldigt skarpt återgiven åt korintierna. Den svage går förlorad, den som Kristus har dött för. Och jag vet inte om ni märker av här hur fruktansvärt det är. Det Paulus skriver om, den svage går förlorad, han hamnar i helvetet, han går för evigt förlorad. Den som Kristus har dött för. Hur är det ens möjligt? Är det ens möjligt? Kan en människa som Kristus har dött för, en människa som han har vunnit frälsning för, försonat med Gud, kan en sådan människa gå förlorad, för evigt förlorad? Nej, förstås inte. Teologiskt sett kan en människa som Kristus har dött för, som han har utgjutit sitt blod för, inte gå förlorad. Vi vet det från Romarbrevet 8. Om ni inte har läst Romarbrevet 8 så ska ni läsa det nu, idag, allra senast. Från vers 37. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjder, djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ingenting skapat kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Så vad är det då Paulus talar om här i vers? Var har vi nu? Vers 11 i första Korintherbrevet 8. Jo, han talar om ett avskräckande exempel. Någonting som kan om möjligt hända om Gud tillät det. Att din broder som Kristus har dött för, som Kristus har betalt med sitt eget blod, kan gå förlorad genom din dåraktiga handling. Inser du, vill du stå inför Gud på domens dag och svara för en sådan handling? Vill du faktiskt vara i den positionen att du står inför Gud, inför Jesus själv, och svara för detta? Var hamnade din broder? I fördärvet. Hur hamnade han där? På grund av din dåraktighet. Det är den skarpaste avvarningen. Det är inte så att Paulus säger att detta kommer att ske, utan att om det kunde ske, hur fruktansvärt vore det inte för dig som har använt din frihet så dåraktigt, så felaktigt, så att din broder som Kristus har dött för gick förlorad. Så det är att ge en skarp, skarp, skarp varning. Gör inte så. Inse hur destruktivt ditt handlande är, hur stora konsekvenser det skulle kunna få. Att han skulle kunna gå förlorad. Gå förlorad för evigt. Använd inte din frihet så. Låt inte en av dessa Kristi minsta bröder eller systrar gå förlorad för att du ska få ha rätt att äta av köttet. Hävda din rätt. Och ännu vers 12. När ni på detta sätt syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Det här är konsekvenserna av ditt dåraktiga handlande. Du syndar mot dina bröder och i slutändan syndar du mot Kristus själv. Kommer ni ihåg vilket ställe i Matteus som Jesus undervisar något liknande? Slutet av sin undervisning, Matteus 25. Han talar om det. Om fåren och getterna som ska samlas inför honom på domens dag. Vers 31 och framåt. Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Här är den slutgiltiga domen. Vad säger getterna, det fördärvade, det som ska hamna i den eviga elden förberedd åt Satan och hans änglar. Vad säger det åt Jesus? Det kan inte förstå. Hur är det bland getterna? Hur är det som ska gå förlorade? Hur är vi här? Det ska säga, Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte. De har ingen aning vad de har gjort för fel. Och vad är det Jesus svarar dem? Jag säger er sanningen. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. För Jesus. För Jesus. Så nu när vi har talat om det här i första Korintherbrevet, om att använda sin kunskap, sin frihet och använda den på rätt sätt. Då talar vi om dessa minsta, dessa svaga, vad vi har gjort för dem, vad vi inte har gjort för dem. När ni syndar på detta sätt mot bröderna och sårade svaga samveten, så syndar ni mot Kristus själv. All vår horisontella synd, synd mot andra människor, synd mot de minsta av bröderna, de minsta av systrarna, är synd vertikalt mot Kristus själv. Det är som att han stod där mitt ibland dem och du syndade mot honom. Det är som att du tar en andlig pil och skjuter det in i din andliga broders hjärta. Och vem bor i var kristens hjärta? Jesus bor i våra hjärtan. Paulus säger i Efesierbrevet att jag ber att Kristus Jesus ska bo i era hjärtan genom tron. Jesus bor där inne. Hur hanterar du din broders själ, din broders samvete, din broders hjärta, inte det fysiska hjärtat, inre människan? Var varsam med den. Var försiktig med den. Om du får låna någonting dyrbart av en vän, en familjemedlem, du får låna en bil. Säg, någon har en Tesla. Teslor är dyra och vi vill inte betala alla de pengar som det kostar. Säg att du får låna den. Och den är alldeles ny. Den är skinande ny. Lacken på den bara glänser och leden doftar och allt möjligt sådant. Du får låna den. Tänk vilket privilegium. Hur noga är du inte med att ta försiktigt ta vara på den. Inte krocka med den. Inte ens köra i den minsta lilla vatten på att den ska vara i perfekt skick när du återlämnar den. För du vill inte betala så mycket pengar den nu kostar för en Tesla. Om du håller så noga koll på en världslig egodel. Någonting som varar bara en kort tid. Och bilar är väldigt kortvariga. Hur mycket mer ska du inte vara noggrann med din nästa själ som är evig. Som Kristus har dött för. Som är långt mycket dyrbarare än en Tesla. Som Jesus har utgjutit sitt blod för. Han har dött för det. Var varsam och aktsam med din nästa samvete, din nästa själ. Använd din kunskap och din frihet på ett sätt som bygger upp. Och inte på ett sätt som hävdar din frihet, din rätt. Och ännu sist, vers 13. Alltså om maten blir till fall för min broder, tänker jag aldrig mer äta kött, så att jag inte blir till orsak blir orsak till min broders fall. Så det här är ju en sammanfattning igen på det vi har talat om. Om det leder till fall, det blir en stötesten, en orsak till synd, då ska jag aldrig mer äta kött, även fast det är den kristnes frihet att få äta kött. Och det gäller förstås inte bara kött från avgudoffer. Vi igen använder Paulus ordet mat, en mer allmän princip. Allt som vi äter som kan leda till fall ska Paulus avstå från. Aldrig mer ska han äta kött. Så länge han lever ska han leva på bara grönsaker. För sin broders skull. Så långt är han beredd att sträcka sig. Och inte bara Paulus. Det är inte bara Paulus som vi har som exempel. Vi har vår Herre Jesus själv. Med hans exempel. Hade inte Jesus rätt att hävda sin jämlikhet med Gud, med Fadern? Hade han inte rätt att bli behandlad som en kung då han föddes och kom till jorden? Då han vandrade bland oss. Hade han inte rätt till detta? Och ändå lade han frivilligt ner all sin rätt att bli behandlad som en kung och som en herre. Och blev dödad istället. Mitt favoritbrev i Bibeln. Kapitel 2 i synnerhet talar om just dessa ting. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig. Och blev lydig till döden. Döden på korset. Så säger Paulus att vi ska vara. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Det är vad den kristne bör använda sin frihet till. För sin broders skull. Sin systers skull. För Kristi skull. Att lägga ner sin rätt. Låt det vara din största frihet att få lägga ner din frihet. Att få avstå från din frihet och din rätt att få äta vad du vill. Om det så leder till uppbyggelse för dina syskon i tron. Det är den sanna friheten i Kristus. Att avstå från sin rätt. Att som Kristus lägga ner det, ödmjukt lida. För att vinna härlighetens segerpris. Men innan vi ännu avslutar detta så låt mig också påminna om vad detta inte betyder. Detta betyder inte att du i alla lägen och alltid måste avstå från allt kött. Så att om det kommer in en vegetarian eller en vegan så får du absolut aldrig någonsin äta bacon. Det är inte innebörden av denna text. Precis. Det är inte innebörden. Detta är inte ett slagträ för alla vegetarianer och veganer. Det behöver inte bara handla om kött. Det kan handla om alkohol. Att det kommer in en absolutist och han säger: va? Dricker ni alkohol? Men han kan inte använda denna vers och visa att ni måste avstå för att jag dricker ingen alkohol. För det är inte vad som är innebörden med denna text. Innebörden är att göra allting för att uppbygga sin bror och sin syster. Och om det då kommer in någon och hävdar att du ska avstå från det ena eller det andra. Bara för att de inte gör det. Eller för att de avstår. Så har de använt kunskapen, den här kunskapen, för att hävda sin rätt. Det har vänt på texten. Och använde den inte för kärlekens skull. Jesus själv gjorde det som var emot standarden. Han åt tillsammans med publikaner och syndare. Det var fullständigt otänkbart för fariseer. Vi kan skratta åt fariséerna och tänka, haha, oj vad dumma de är som tänkte att äta tillsammans med publikaner och syndare var något problem. Men för dem var det viktigt. De trodde, precis som det verkligen är, att Gud är ren. Gud är syndfri. De kan inte komma inför Gud om de har ens lite synd på sig. Om de har varit tillsammans med hedningar eller med syndare. Om de har befläckat sig. De måste tvätta sig. Vi minns från Kyles genomgång av Lukas. Hur noga de tvättar sig. De tvättar armar, de tvättar hela kroppen. De sköljer sig från topp till tå. Allt gjorde det för att vara fullständigt fläckfria. För att de visste att Gud är syndfri. Men det gjorde det bara till det yttre. Det gjorde det bara till det yttre. Och Jesus visste det. Han visste att det gjorde det bara för syns skull. För det yttre. Och han verkligen gjorde det som gick emot fariséernas samveten. Han helade på sabbaten. Otänkbart. Arbete. Emot andra budordet. Han gjorde det som var otänkbart. Bland dem. Han förolämpade dem. Uttryckligen. Han kallade dem roffare. Han kallade dem dårar. Hycklare. Omärkta gravar. Omärkta gravar. Han kallade dem för huggormsyngel. Och profetmördare. Det är absolut värsta man kan tänka sig. Det som mördar profeterna. Jesus var snabb med att förolämpa människor. Så den här texten är inte en orsak för dig att tala sanningen och äta ditt kött. Detta är en text som ska leda till dig till att tänka efter för att uppbygga. För att uppbygga din bror och din syster. Den som Kristus har dött för. Det är målet med all kunskap. Med all kunskap om Gud. Paulus säger i Romarbrevet att vi ska vara innerligt tillgivna varandra. I ömsesidig kärlek. Vi ska överträffa varandra i ömsesidig aktning. Det är som en tävling. Vi ska tävla att vara mer ödmjuka. Inte till det yttre förstås. Inte en falsk ödmjukhet. En riktig, innerlig, sann ödmjukhet att överträffa varandra. I innerlig, ömsesidig aktning. Tjäna varandra på detta sätt. Låt det vara en tävling om vem som kan tjäna varandra mer. Och uppbygga den andra mer. Så ät ditt kött om du vill. All mat är ren. Exemplet som vi har läst om, inte den här gången, men som Petrus fick i sin syn. Innan han gick till Copernicus, vad det så han hette. I Apostlagärningarna. All mat är ren. Allt kött är rent. Men om ditt ätande blir till fall. Om det blir till en stöt i sten. Så att din bror eller din syster syndar. Avstå då hellre. För Kristi skull. För hans kropps skull. För dem som han har dött för. För Kristi skull. Avstå hellre. Det påminner om kristens resa. Ni läst kristens resa, jag hoppas ni har det. Om hur kristen kommer till slutet av sin vandring. Och han är tillsammans med hoppfull. Och de kommer nästan fram till den himmelska staden. Och det enda som är emellan dem är dödens flod. Och när de börjar gå genom dödens flod så börjar kristen misströsta. Han börjar se sin egen synd. Han förlorar hoppet. Han ser ingenting annat än allt det svarta och mörka i sitt liv. Han misströstar. Jag kommer att gå under. Går du hoppfull? Men jag kommer att gå under här. Och vad gör hoppfull? Hoppfull går inte bara vidare. Vilket han kunde ha gjort. Men nej, han tröstar sin bror. Han stöder sin bror. Han påminner honom om Guds löften. Han påminner honom om festblicken på Kristus. Och så får kristen nytt hopp. Han får ny kraft. Och så klarar han att gå över dödens flod. Och nå fram till den himmelska staden. Till målet för sin vandring. Så var du nu som broder hoppfull. Stöd din broder eller din syster på vandringen till den himmelska staden. Om det så misströstar vid dödens flod. Vid den sista stunden i livet. Stöd dem. Lyft dem upp. Hjälp dem att hålla blicken fäst på Kristus. På Kristus, målet för vår vandring. Anse det din största rätt att få lägga ner din rätt till allt det som vi har i detta liv. Var så ödmjuk, så genuint ödmjuk och underkastande. Och det vill jag säga åt er alla som tror. Och åt er som inte tror, som inte har Kristus och som förundras av detta ödmjuka liv. Förundras över det. Kanske tänker, kan jag ha det? Du kan inte ha det. Det är inte ditt. Denna ödmjukhet är bara för kristna. Detta liv av att lägga ner sig själv och ta en tjänares gestalt är inte för dig. Det är bara ett privilegium för dig som är i Kristus. Du kan aldrig bygga en värld, en perfekt utopi där människor är så ödmjuka som vi har sett Jesus själv vara, som Paulus är, som alla Kristi tjänare bör vara. Du kan aldrig någonsin nå till det. Världen är dömd att gå under i sin gudlöshet så länge den inte vänder sig till Kristus. Och du är en del av den världen. Du måste leva med själviskhet, med ständiga plågor, med ständig synd och ondska i världen. Men igen, kom ihåg att löftet om evigt liv är till alla som tror. Likt korintierna som levde i ett gudlöst samhälle. Hörde evangeliet. Hörde löftena om Jesus Kristus. Om hans försonande offerdöd. Och omvände sig. Och fick evigt liv. Blev försonade med Gud. Så kan också du denna söndag likt dem vända om från ditt liv fullt av synd och själviskhet. Och begär efter världens goda till ett liv fullt av ödmjukhet och kärlek till Kristus själv. Det kan bli ditt om du vänder om. Om du tror på Kristus. Om du faller ner vid hans kors och ödmjukar dig. Så får du detta privilegium. Redan idag. Du får kalla Gud för din far. Så håll din blick på honom. Kom till honom. Ropa till honom. Be honom frälsa dig. Fäst blicken på Kristus. Låt oss avsluta där. Låt oss be. Käre himmelske far. Vi tackar dig för vår Herre Jesus Kristus. För hans förebild. För hans perfekta offergärning. För att han la ner sin jämlikhet med dig. Sin rätt att hedra att vara kung och herre över allting. Och ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Åh far, vi vill se upp till honom. Vi vill hålla blicken fäst på honom. Vi vill bli mer lik honom. Och vandra tillsammans med det, dina utvalda, våra bröder och systrar. Uppbygga dem, lyfta upp dem. Vandra med dem till dödens flod. Och över den till den himmelska staden. Åh far, hjälp oss att inte hävda vår rätt, utan komma ihåg vad som är målet med vår kunskap om dig, Gud. Kärleken till dig, kärleken till vår nästa. Åh far, vi ber för dem som inte har Jesus, som inte har honom som sin Herre, som lever i världen och som kan inget annat göra än synda. Åh far, fräls dem. Förbarma dig över dem så som du förbarmade dig över oss en gång. Och låt oss få smaka frälsningen. Åh far, vi ber att det som hör detta, som blir stuckna i sina hjärtan, att det skulle omvända sig vid detta ord och komma till frälsaren och vinna det eviga livet i honom. Åh far, hör vår bön. För Kristi skull, för hans kropps skull, för din äras skull. Vi ber i hans namn. Amen.